Det var tur för mig att Bosse hade kunnat den där så bra och spela, så jag kunde ha nött att hänga med på. Men texten var bra. Jag fann vad jag sökte. Under tog katten försvann. Ringde de på hon, tror du, Lennart, eller? Ja, det var synd, men det var, jag var jätteglad när han kom, katten. Han kommer fler söndagar, det tror jag. Ja, kär Jesus. Jag fann vad jag sökte. Jag söker ej mer. Det liksom är det vi vill presentera. Jag vill presentera Jesus så att många människor får stämma in i det liksom av hjärtat. Att jag fann vad jag sökte. För vi ska liksom finna, få tag på Jesus. Och när jag har funnit det, då behöver jag inte söka mer. För att liksom när det har landat ordentligt och det liksom säger klick. Jag vet, jag fann vad jag sökte. Jag söker dig mer. Mitt liv fått en mening. Mitt liv fått en mening. Det är en mening med livet. Jag vet många kanske tycker att det här är alldeles meningslöst och hopplöst. Varför är vi här? Men livet har en mening. Och jag har varit i Efesiebrevet här. Och när man läser, jag har läst det där, ja, om man läser flera gånger så ser man ju liksom lite mer och mer, även om det såg då i början kanske man inte förstår riktigt. Och sen så upptäcker man mer och mer efterhand. Rokor gal. Efil kol tess. Rokor gal. Och EF, här har vi Efesiebrevet. Kära Jesus, jag börjar tacka dig nu att du ska vara med här på gudstjänsten idag. Även om det inte är så många som är här i kyrkan. Så tackar jag för att vi ska få en hälsning från dig. Så att vi upptäcker det att faktiskt, du är där i hjärtat. Jag fann vad jag sökte. Jag behöver inte söka mer. Mitt liv har fått en mening. Jag ber att det ska få bli en verklighet för oss här allesammans. Så att vi vet var vi står och vi vet vart vi är på väg. Tack Jesus. Som jag sa förut, Paulus, han skrev ju Efesiebrevet när han satt i fängelse. Han var fångad. Paulus var ju farisé, han var skriftlärd från början. Han kunde liksom Gamla testamentet. Han visste det att Israels folk, de var utvalda av Gud. Det var det trodde han stenhårt på. Det stod i Gamla testamentet. De var Guds egendomsfolk. Och så visste han att det stod det att det skulle komma en av Davids ätt. Det skulle komma en Messias. Skulle komma och han skulle befria. Han skulle komma med befrielse. Så kommer det en som heter Jesus. Och Paulus, han hänger inte med. Nej, det är inte han. Han liksom tror inte det. Och så är det också folk som kommer till tro på honom. Han är där i 3 år. Och sen så blir han korsfäst. Det kan väl inte vara något vidare med den. Han blev korsfäst och Paulus han är det. Och så är det folk som kommer till tro på honom. Och det här strider ju mot allt vad han har i grunden. Nej, det funkar inte. Det är inte rätt. Han går till överste präster. Han får fullmakt från dem till att sätta alla som tror på Jesus i fängelse. Och det var en som heter Stefanos, vet ni, som hade upptäckt det här. Han hade funnit vad han sökte. Han upptäckte, han fick frid i hjärtat. Och han sa det upp, Stefanus, han predikade, han tal för folk. Men det gillade de inte. Och de stenade honom. Och Paulus, han stod bredvid, han såg på och han gillade vad han såg. Han tyckte det gjorde dem bra. Han höll i mantlar och kläder åt dem så att de kunde liksom kasta sten bättre. Att det inte var några kläder som skulle ta emot. Han förföljde församlingen. Men han fick ett möte med Jesus. Han fick se en syn och han blev slagen till marken. Och han sa, vem är du? Jag är Jesus, den som du förföljer. Men gå in. Så var det en som heter Ananias som var där i den där stan Damaskus. Och Gud talade till honom. Saulus från Tarsus. Han behöver att du ska komma och lägga handen på honom. Han ber, ja men så Ananias, den där Saulus, han har ju gjort så mycket ont. Han har ju förföljt, han har ju brev från överste prästerna. Han får sätta alla som tror på Jesus i fängelse. Här, gå, sa anden till Ananias. Han beder. Och Ananias gick dit och han bad för Paulus. Och han fick sin syn igen. Och Paulus, han ställde upp, han lät döpa sig. Och sen så var det som om fjäll föll från hans ögon. Och han förstod skriften precis. Han såg vad han hade missat. Han fick ljus över. Han såg och han började direkt predika. Och bevisa med skriften som grund att Jesus, den som han hade förföljt, han var Messias. Han som skulle komma. Och sen så fick också Paulus klart för sig att det här är inte bara till för judarna utan det gäller alla människor. Det gäller hedningarna. Och Paulus han kallades ju då för hedningarnas apostel. Och nu hade han varit ute på mycket äventyr och han satt där i fängelse i Rom för sin tro. Och så fick han besök av några stycken och de här, Paulus han hade skrivit det här. En hälsning till olika församlingar. Och den här församlingen i Efesus, det var mest inom citationstecken hedningar som var med i den församlingen. Och Paulus han skrev ett brev till dem. Och han börjar ju brevet här med en väldig hälsning. Han börjar brevet i början där han liksom upphöjer Gud. Han liksom sa, fäst blicken på honom. Fäst blicken på Jesus och se hans makt, se hans härlighet. Se på honom. Kanske inte ett litet barn som var här. Men se på honom. Se på Gud. Han har all makt i himlen och på jorden. Upphöj honom. Det liksom finns en plan. Vi ska prisa Kristi härlighet. Och ge honom ära. Och Paulus han tar till dem här. Och sen så ber han. För församlingen. Han ber för de kristna där i Efesos. Han ber att vår Herre Jesu Kristi Guds Gud, helighetens fader, att det ska ge dem en vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på hans härlighet, hans arv är bland det heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft är verksam. Och det gäller oss också. När Paulus bader så tror jag att vi får vara med i den bönen också. Tänk. Vi behöver få ögonen på och upptäcka Guds härliga makt och hans kraft som är verksam i oss. Det är det vi ska föra fram. Guds kraft som är verksam. Sen så beskriver Paulus här att ni ska tänka på hur det var. Det står från död till liv var rubriken. De var döda i sina överträdelser. Och människans situation var ju som så att de hade gemenskap med Gud. Ja, jag går min egen väg. Jag kan bäst själv. Vi var döda i våra överträdelser. Liksom, vi behöver Guds nåd. Och Paulus han skriver här att ni kan få hjälp. Vänd er till Gud. Vänd om. Ta emot Jesus i era hjärtan. Det skriver Paulus om här. Från död till liv. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Förut så levde vi dem, men vi behöver inte det. Vi är befriade. Vi gjorde liksom våra syndiga begär, vad de gjorde och vad vi av köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, liksom de andra. Men Gud som är så rik på barmhärtighet, han har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåden i frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så vi ska vandra i dem. Sen så tar du Paulus. Paulus, han var ju, ja, han var alltså, han var farisé, han var jude, han var av Benjamins stam, tror jag stod. Så han hade sin stamtavla klar. Och från början då var ju Paulus inne på det här med helt att det var bara judarna, det var bara Israels folk. Det var dem det gällde. Och Jesus, jag kom ju först till dem, för de var liksom utvalda. Men sen så står det talas om en hemlighet. Det finns hemligheter. Och det finns liksom olika hemligheter. Det finns en hemlighet som man, om man tänker sig så här att du har någon orden eller någon sån här grejer. Då har de en hemlighet, någonting som blir invigd i, som de bara håller för sig själva, va? Det som bara de ska veta om. Men den här hemligheten som Paulus talar om, det är en någonting som ska ut till alla. Och det liksom var en uppenbarelse som Paulus fick och som Gud lät uppenbara då efter Jesu död på korset och uppståndelse. Då var det någonting som hade varit förborgat, för att från början i Gamla testamentet så pekade bara på judarna, på Israels folk. De var nära, för Paulus talar om här i andra kapitlet att det var några som var nära. Och det var liksom var Israels folk. Och sen hedningarna, de var långt borta. Om man tänker på en staty. Vi tänker så att judarna, de var en staty av silver, säger vi. De var lite högre. Och vi hedningar, vi var en staty av brons. Va? Vi var lite längre bort och lägre. Och så var det en hemlighet som var här att ja, men det var till dem där, för de där bronsstatyn också, inte bara den där silver. Och då kan man ju tänka sig så att ja, men att vi ska komma, för det stod om en skiljemur i templet som var bruten. Skiljemuren i templet, den var bruten, så att hedningarna också skulle få del. Det kan man tänka sig. Skulle vi också få bli en sån där silverstaty då? Det var väl lite flott, kom upp lite grann. Men vet ni vad liksom hemligheten är? Det är inte bara de där silverstatyn som blir en silverstaty och bronsstatyn som blir silver. Nej, det finns något bättre. Gemenskapen i Kristus. Vi skulle få vara i Kristus allihop tillsammans. Så vi blir liksom guldstatyer, vi. Hedning som hedningar tillsammans med judarna, va? Tillsammans med Israels folk. Allihop är vi ett i Kristus. Tack vare att Jesus dog för oss på korset. Så fick vi, blev vi medborgare i liksom i Guds rike. I himmelriket som kommer. Och du, både Israels folk och vi som är hedningar får liksom samma ställning i Kristus Jesus. Det här är ganska intressant när man liksom börjar på och fundera på här, va? Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset sedan han hade dödat fiendskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta, för oss hedningar, frid för dem som var nära, Israels folk. Ty genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar. Det var det här jag skulle börja 19 versen. Det andra var liksom en sammanfattning. Men det har liksom gått upp lite mer för mig under tiden här. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj. Gud har en familj. Vi tillhör Guds familj. Jag älskar så min Guds familj, där alla sammanvuxna är, som dragit mig in till sitt hjärta. Och så kommer jag inte ihåg texten. Men det handlar om Guds familj. Alla som tror på Jesus, som har satt sin tro till Jesus. Vi kommer in i Guds familj. Församlingen. Den där hemligheten. Guds hemlighet som blev uppenbarad. När man tror på Jesus så kommer vi in i en stor familj. Guds församling. Så finns det en universell församling och det finns lokal församling. Och det får vi väl ta längre fram. Men vi får gemenskap med varandra. Vi kommer in i en familj och har gemenskap. Och vad var det du sa förut, Lars, när du klev ut ur bil? När Marita skottade lite snö där och jag sa att jag fortsätter. Ja, men ni har ju gemenskap, ni hjälper varandra, sa Lars. Ja, kanske. Det kanske så vi ska göra. Och det kanske ska också komma mer i funktion. Det bör det väl göra kanske. Men vi kommer in i Guds familj. Vi liksom får, om man träffar på en som man kanske aldrig känner överhuvudtaget. Och så kommer man på att, men vi tillhör Guds familj. Vi har tagit emot Jesus. Det blir en gemenskap liksom över alla gränser. Och då får den vara svart eller vit, jude eller grek eller vad som helst. Vi tillhör Guds familj. Jag älskar så min Guds familj, så är det. Där alla sammanvuxna är, som dragit mig in till sitt hjärta. Ja, det får vara så. Det kommer nästa gång. Vi är i alla fall inte gäster och främlingar. Vi är medborgare tillsammans med det heliga till Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Vi har en grund. Och vet ni vad det allra fina är? Det har jag sagt förut. När man tapetserar, då gäller det att få ett rakt. Bosse som har byggt, han vet. Om det blir vint och snett från början, då går det jättesvårt att rätta till. Så det gäller att få en grund att bygga på. Och en riktig grundsten, en hörnsten. Där det räter ut alla vinklar och man utgår från något stabilt så att det blir rakt. Och då står det så här. Vi är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen är, vem då? Kristus Jesus själv. Han var ingen ersättare där inte. Jesus själv är hörnstenen för bygget. Och om det blir en hörnsten lagd, då blir sen vinklarna rätt och då blir väggarna raka. Då går det lätt att tapetsera. Då kan man ju till och med sikta efter fönsterkarmen och hänga tapeten. Då behöver man inga extra lod, va? Då blir det rätt från början. Vi har Jesus Kristus som hörnsten. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Alltså det här är jättebra. Gud bryr sig om oss. Han vill ha en ordning. Det står inte talas om ett dugg i Gamla testamentet. Det var en hemlighet som var förborgad. Gud uppenbarade den hemligheten i och med att Jesus dog på korset. Han uppstod, han lever idag. Vi som tror på honom, gäller inte bara judar. Vi lyfts upp till gemenskap med honom. Vi får tillhöra Guds familj. Och så är det en hörnsten som är värd att bygga på. Och då får det blåsa och greja precis så mycket jag vill. Grunden står fast. När jag var liten så var det någonting som vi kallade för skrammelskivan. Och det kommer jag ihåg. Mormor och morfar, de hade en sån här vevgrammofon. Och så var det en skiva, den där spelade vi sönder till slut. Så att, men vi spelade så många gånger så att den kan jag. Det står och talas om en vis man. En vis man byggde sitt hus på klippegrund. En vis man byggde sitt hus på klippegrund. En vis man byggde sitt hus på klippegrund. Och regnet det strömmade ner. Och slagregn föll och vattenströmmar kom. Och slagregn föll och vattenströmmar kom. Och slagregn föll och vattenströmmar kom. Men huset det stod fast. En annan byggde sitt hus på lösan sand. En annan byggde sitt hus på lösan sand. En annan byggde sitt hus på lösan sand. Och regnet det strömmade ner. Och slagregn föll och vattenströmmar kom. Och slagregn föll och vattenströmmar kom. Och slagregn föll och vattenströmmar kom. Och huset det föll omkull. Så skramlade det väldigt. Och jag hörde någon berätta från den här inspelningen. De hade haft en hög med stolar som de hade vräkt i kull. Så det hade skramlat. Men det är grunden i Jesus. Han är hörnstenen. Och den grunden bygger vi på. Skriver Paulus på andra ställen att jag kan bygga med hö och strå eller med silver och guld. Och så kommer domens dag en gång och så får det uppenbart. Liksom en del får lön och andra kanske inte får lön. Det blir lite olika. Men vi blir räddade. Vi har vårt hem i himlen dit vi är på väg. Vi är försatta där tillsammans med Kristus. Jag hade tänkt att det skulle gått lite längre, men jag fortsätter på det nästa gång jag kom till andra kapitlet slut här. Tack kära Jesus att det här får bli en verklighet för oss. Tack att du gav ditt liv för mig och för oss allesammans på Golgata kors. Och tack Jesus att du är hörnstenen. Tack att budskapet gäller alla människor. Och att vi får ha gemenskap med dig. Vi får komma in i Guds familj. Vi får ha gemenskap med dig och med varandra. Och så vill jag också särskilt be för katten som var här, Jesus. Jag bara tack Jesus att du ska ta hand om honom. Du ska hjälpa honom, du ska styrka honom. Och du ser oss allesammans. Vi behöver din hjälp och kraft allihop. För vi är satte här. Vi är här på jorden. Och ibland är det inte så lätt alltid. Men Jesus, hjälp oss och vi liksom bestämmer oss för nu tar jag emot din nåd. Jag öppnar mig helt och släpper in dig. Bli en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Och så får jag bli medlem i Guds familj. Amen Jesus. Amen. Ja.